Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Så jag ser med fruktansvärt stor oro på vad mina barn och dina barn och alla andras barn kommer att få leva i för värld i framtiden om vi inte gör någonting. Det är inte en värld som jag skulle önska att min värsta fiende faktiskt att få leva i.
Jag lyssnar till Greta Thunberg när hon säger till alla vuxna att det är dags att ta ansvar. Ja, det sa Per Bolund 2019 till Dagens Nyheter i samband med att han kandiderade till språkrör för Miljöpartiet. Och så blev det. 4 år senare är han ansiktet utåt för det gröna partiet, ett uppdrag han delar med Märta Stenevi. Då var han också minister, idag i opposition. Och vi ska prata om det faktum att han ligger lågt i förtroendemätningar, vad kritik kring att sakna karisma gör med honom och balansgången kring att inte prata onanivanor i poddar men ändå vara personlig. Det här är Värvet avsnitt 574 med Per Bolund.
Bra, välkommen hit då.
Fan, tack så jättemycket.
Jag har precis köpt en ny dator, det var inte billigt.
Nej.
Men sladden var otroligt kort, så att det är därför vi är lite, ja, lite så. Precis. Men, och sen vill jag ha den här mycket tajtare på dig. Och okay. Med dina jävla jättelånga ben så kan det bli, det får liksom vika ihop dig.
Ja, precis. Så där någonting, eller?
Det låter väldigt bra, Per. Vet du, jag håller på, jag ska gifta mig i sommar.
Ja, kul, grattis.
Tack så mycket. Och då tänkte jag att jag skulle avskaffa namnet Per, för jag heter Per Kristoffer.
Ja.
Och det är så jävla störigt nu för tiden när allting är gjort i datorer. Liksom,
ja,
att de antar att jag heter Per.
Det är ju inte det värsta som kan hända, i och för sig.
Nej, men jag älskar inte namnet. Jag tycker liksom, men du trivs med Per.
Ja, men det gör jag faktiskt. Jag heter ju Per Daniel, men det är ju då Daniel kommer efter, så jag har inte samma problem.
Nej. Men du, alltså, vem är en Per liksom?
Ja.
För dig antar jag att det är, du är top of mind.
Ja, om det skulle jag säga. Sen finns det ju en del liksom, poeter, författare och andra. Så att det finns ganska många Per som ändå har gjort bra saker, tycker jag.
Ni är ett gäng.
Ja.
Men du, en sak som slår mig när jag researchar dig, och du kommer få massa sådana frågor alldeles strax. Men det är att du, får jag känslan av, ofta tvingas bli liksom defensiv i intervjuer. Att du måste liksom försvara dig själv eller partiet sådär. Är inte det lite jobbigt?
Jo, det tycker jag, om det är så. Det är ju verkligen, finns ju ingen anledning till det. För att vi är ju såklart glada och stolta. Och det är ju jag också, över allting bra som vi har gjort och allt som vi vill göra. Men det kanske är framförallt nu på sista tiden, så har det ju varit en period när miljö och hållbarhet har liksom blivit nästan synonymt med sånt som är jobbigt och som liksom stör när vi behöver hantera energipriser som sticker och inflation och säkerhetshot i omvärlden och sådär. Men ur våran gröna synvinkel så hänger det alltid där ihop. Det är ju mycket på grund av att vi inte har just gjort den gröna omställningen som vi nu sitter i alla de här skitsitsarna. Så att det har väl varit många frågor som har gått ut på den linjen så här, varför vill ni göra det jobbigare för människor? Men då försöker jag ju svara att det vill vi inte, utan vi vill precis motsatsen.
Vi får se hur det går för dig nu då, men jag tänker mig att det verkar som att du har, antingen så får du inte de frågorna eller så backar du från dem, men du känns som att din integritet är väldigt stark. Alltså, det är inte som, man kommer liksom inte in på livet riktigt.
Ja, men det kanske är sant. Jag tror väl att för mig så är det ganska viktigt ändå att det är skillnad på det politiska arbetet och den privata sfären. Och jag tycker väl att för mig är det inte en bra utveckling att de där mer och mer trycks ihop och att vi som politiker förväntas att berätta allt om våra privatliv. Och jag tycker att det är också bra att de diskussionerna har kommit igång. Vill vi verkligen veta allting om våra politiker? Nu såg jag igår bara, så var ju Johan Persson, vår arbetsmarknadsminister, med i något som heter Fördomspodden och berättade om sina sexualvanor och allt vad det var. Jag tror inte att det gynnar politiken. För mig är det på allvar. Det handlar ju om vilket samhälle vi ska ha. Vad vill vi göra gemensamt? Vad är målet med vår gemensamma ansträngning? Och då är det ju det som jag tycker vi ska ha fokus på också. Mm. Sen är det klart att mina värderingar och vem jag är som person påverkar ju de vägval jag gör. Och det tycker jag är intressant, så det pratar jag gärna om.
Mm. Flera saker som vi ska återkomma till här, men en sak som du ju ofta får slagen i huvudet är ju hur fruktansvärt lågt förtroende du har hos svenska folket.
Just det.
Och det är ju bara Muharrem Demirok som ligger lägre än du i skrivande stund.
Ja.
Varför tror svenska folket så lite på dig?
Om det nu är det som man mäter, det där är väl en bra fråga.
Okay.
Och ibland så tycker jag ju sådana här opinionsmätningar också. Man ställer en fråga och sen så drar man slutsatser som att det var en helt annan fråga man ställer. Så att, men jag tror att de där frågorna är väl ofta att vem har du mest förtroende för i politiken? Och där tror jag att man också, när man svarar på det, blandar in ganska många olika saker. Det är nog inte bara, eftersom det är väldigt få de som svarar som känner mig, så tror jag inte bara det är mina personliga egenskaper som avgör. Utan det är ju till exempel, ja men, ligger man liksom åt vänsterhållet, ja men då har man större förtroende för vänsterpolitiker generellt. Och ligger man åt högerhållet så har man större förtroende för högerpolitiker generellt. Och där är ju vi en lite udda fågel som ligger i det gröna lägret. Mm. Och det kan ju göra att vi liksom också därav får lägre förtroendesiffror än de som är tydligt profilerat på höger-vänsterskalan. Så. Men sen är det väl, sitter man i regering, särskilt som litet parti, då får man ju ansvaret för allting som går åt fel håll och som inte är tillräckligt bra i samhället. Och det har ju syns i våra opinionsmätningar också. Men det tror jag också färgar av sig på när man känner, liksom, ja, men vem har jag förtroende för i politiken? Då är det liksom lättare att lägga sitt förtroende på någon som inte är prövad. Någon som kanske kommer med de framtida lösningarna, kan man hoppas på.
Ja, men i sådana fall hade ju Demirok legat i topp om det är liksom ett plus att man inte har någon, alltså att man inte har några förkunskaper kring personen.
Nej, men det är väl, jag tror att där finns det ju en fördel såklart av att också ha varit med ett tag och vara ändå någon som människor har läst om eller sett i debatter, att man får liksom en känsla. Men jag tror ju för både mig och Märta, och i och för sig för i princip alla tidigare språkrör för Miljöpartiet också, så har vi ju legat ganska lågt i de här mätningarna. Men det är ju inte heller så att det finns en direkt koppling mellan förtroendesiffror och vad som händer i valen eller i opinionen. Eller så. Så att vi är ju också en rörelse som försöker att inte lägga allt fokus på att ha en profilperson som ska liksom vara ansiktet för våran rörelse, utan det har ju inbyggt i hela vår organisation att vi vill vara en bred rörelse med många representanter och inte ha den här liksom toppstyrningen.
Men hade det inte liksom varit lite bra för dig, alltså om du vill skapa förtroende, hade det kanske inte varit lite bra att berätta om dina sexualvanor i Fördomspodden så att säga?
Det tror inte jag, nej.
Nej. Okay.
Jag tror att det snarare kanske raserar förtroende. Och jag tror att jag personligen vill ju att vi ska ha politiker som också har integritet. Och jag tror att det är bra att agera på det sättet också.
Var går gränserna då?
För mig så pratar jag ju gärna om mina erfarenheter, mina värderingar, och det är ju ganska personligt. Men däremot så tycker jag inte, jag ser ingen anledning att prata om mitt privatliv eller ja, min familj. De älskar jag ju, men de har ju inte valt att bli politiker och ställa sig i rampljuset. Och det tycker jag man kan ha respekt för, att de har gjort det valet, och då kan de få, så långt det är möjligt i alla fall, liksom leva sina liv som vanligt.
Mm, jag ska utmana det där lite grann om en stund, men med silkesvantar.
Vi får se.
Ja, men en liten del av ditt team här, jag antar att ni är ett gäng, men sitter ju i rummet intill här nu när vi intervjuar. Vad är liksom, är det deras uppdrag det här att se till att göra Per Bolund sexigare för folk så att säga?
Det hoppas jag verkligen inte att de tycker. Eller ser du? Nej, jag, deras uppdrag är ju egentligen samma som mitt, även om vi har olika roller. Det vill säga att på bästa möjliga sätt berätta för människor vad som är våran vision för samhället. Vad är de viktigaste sakerna som vi vill göra för att förändra i en positiv riktning. Men där har vi ju olika kunskaper och kompetenser och olika plattformar. Så att, min uppgift är ju att både utveckla de politiska förslagen och sen också helst kunna förklara för människor varför och hur vi ska göra det. Medan deras uppgift är ju att hjälpa till med att hitta kanalerna och att, ja, men att se till så att budskapet också går fram på ett positivt sätt.
Mm. Och det är någon slags pressmänniskor
ja,
det här.
Mm. Just det.
Sköter de ditt Instagram och sådär också eller?
Ja, vi har lite olika skärningar på det där. Vi hjälps åt när det gäller Instagram och Facebook. Twitter sköter jag själv. Så att det, men det, vi har lite teamwork när det gäller.
Det var lite roligt nu när vi slår oss ner här, så var det ganska nyligen påsk och sen ser någon trevlig bild på dig då. När du sitter på någon järdsmyg eller vad det heter. Nej, det är en fågel va?
Just det.
Ja, du, förhoppningsvis att vi inte på det.
Jag sitter inte på den.
Nej, du sitter på en stenmur eller något. Och sen så skriver du så här, jag ska hänga med familjen. Vad ska du göra i påsk? Och det kändes som ett sånt skolboksexempel på hur man engagerar sina följare.
Mm.
Är det, ligger det liksom, är det, kommer det naturligt för dig att hålla på med sociala medier? Eller är det ett nödvändigt ont?
Det skulle jag verkligen inte säga att det kommer naturligt. Jag tycker ju att det är en ytterligare en kanal för kommunikation. Och kommunikation tycker jag inte vi kan ha för mycket av. Utan vi behöver hitta alla vägar för att sprida information. Men också ha liksom, kommunikation och dialog. Sen är det ju inte kanske så att sociala medier alltid är den bästa för att nå fram till nya människor och grupper som inte liksom, redan är frälsta, utan det blir ju väldigt lätt att man pratar till sin egen bubbla. Sådär. Så det är väl en utmaning som vi behöver fundera på, tror jag, i samhället generellt. Sådär. Hur kan vi se till så att vi inte bara pratar till de som redan är med i den egna gruppen, utan att faktiskt hitta sätt att prata bredare och försöka hitta en kommunikation där vi bygger förtroende. Det är en utveckling som jag är ganska orolig för, att det blir så polariserat och att det är någonting som bara ökar i samhället. Det tror jag inte är en bra grund för ett välfärdssamhälle som Sverige. Men däremot så tycker jag ju, jag tror att de som följer mig på sociala medier tycker just det som du var inne på tidigare, att jag mest bara pratar om politik, mycket miljöfrågor, kanske nördar ner mig för mycket i detaljer och snarare än hålla mig på den här övergripande nivån. Men det är ju för att jag tycker att de här frågorna är så viktiga och har ett väldigt djupt engagemang också i dem.
Och så ligger du också på blygsamma 14 000 följare på Instagram.
Ja, just det. Jag skulle kanske prata lite mindre om PPM och utsläppsnivåer och mer om topplistor på Spotify eller något sånt där.
Jag tänker att jag kanske också är i förtroendebranschen, men så vände jag mig ändå till internet för att hitta tips på hur man gör det här, eftersom vi då, ja, vissa av oss då har lite problem med förtroendet. Och så högt upp på Google kom en lista från manssidan Obsid, och då har du 7 tips här om hur man skapar förtroende då. Ett ärligt leende, ha ögonkontakt med personen, spegla personens beteende, ja, rör dig likadant, sitt likadant och så vidare. Nu gör vi det faktiskt, sitt likadant. Lite lätt fysisk kontakt, var genuint nyfiken, visa din uppskattning och understryk en viktig konversation ni haft.
Mm.
Det här, jag tror att det här kanske är lite mer i dating eller möjligen på arbetsplatssituation. Men är det här grejer som du använder dig av för att skapa förtroende?
Ja, just det där med fysisk kontakt är ju lite svårt på Twitter, om man ju erkänner.
Ja, exakt.
Ja, jag håller med, jag tycker att det låter mer som att det är liksom på arbetsplatsen eller i föreningen eller något sånt där.
Men du är väl ändå lite chef på din arbetsplats också, tänker jag.
Mm. Jag tror att mina medarbetare har förtroende för mig. Så att, på det sättet har jag ju lyckats i sådana fall. Men jag tror att jag ganska på egen kraft liksom, gör ganska mycket av det där. Och jag Men det är väl också lite grann dilemmat med det som vi började i. Liksom, vad är det egentligen man utgår ifrån när man då kryssar i vilket förtroende man har för en partiledare som man ju inte har träffat och som man inte har suttit mitt emot och haft leenden och närkontakt. Då är det ju helt andra saker som man lägger in i den värderingen och i svar på den frågan. Så att jag tror egentligen att det har ganska lite med mig som person att göra och att det är ganska många andra faktorer som väger in i de mätningarna.
Mm. Men det här med nyfikenhet tänker jag, för att det är väl det ändå som i alla fall i mitt fall då har skapat förtroende, att jag tänker mig att mina gäster känner att jag är genuint nyfiken på det de håller på med. Finns det plats för nyfikenhet när man är liksom på toppen av partiet?
Absolut. Om jag inte var nyfiken så skulle jag nog sluta omedelbums, för att det är väl en av de stora fantastiska möjligheterna med det här jobbet, är ju att man får upptäcka nya saker, lära sig nya saker, träffa nya människor, göra ett spännande studiebesök och att hela tiden lära sig nya saker tycker jag är en otroligt stor fördel med det jobbet som jag gör. Så att, och jag tror också att det är ju väldigt farligt tycker jag, att om man liksom fastnar i sina liksom gamla inrutade föreställningar och mönster, om man inte kan ibland lyfta sig i håret och liksom se världen med lite nya ögon. Jag tycker till exempel, jag tror att många har någon bild av att Miljöpartiet är liksom lite skeptiska till teknik och vill bara ha sociala förändringar och liksom gå tillbaka till något gammalt. Men där tycker jag ju att varje gång jag öppnar en tidning och läser om de nya tekniska lösningarna som kommer fram och energitekniken som tar ytterligare språng och liksom öppnar möjligheter som vi inte kunde drömma om för bara några år sedan. Ja, men då är ju det fantastiskt, och det brukar jag sluka med stor iver, den typen av liksom, ja, men, genomslag i forskning och utveckling, och det tycker jag ju också, det gör ju att vi också hela tiden måste förändras. Vi måste hela tiden se till så att vi skapar möjligheter att använda de bästa lösningarna.
Ni känns ju som ett mjukt parti på något sätt. Alltså, är det en mjuk arbetsplats? Känner sig alla sedda? Liksom, håller du koll på det på jobbet?
Ja, där har vi ju som tur är personalchefer och andra som kanske har det mer liksom dagskonkreta arbetet. Så. Men jag skulle väl säga att vi som rörelse, den gröna rörelsen och Miljöpartiet som organisation, har ju redan från början varit ganska angelägna om, men att det här liksom att vara lyssnande, att inga tankar är fel. Vi har ju en ryggmärgsreflex mot hierarkier och toppstyrning, och att det är liksom en ledare som ska peka ut kursen och sen ska alla andra springa i samma riktning. Det var någon som sa att leda miljöpartister, det är som att leda ett gäng katter. Alla springer åt olika håll och har massor med egna uppfattningar och tycker saker. Och det är ju precis så jag vill att en organisation ska vara också. Sen självklart bestämmer man någonting gemensamt demokratiskt, ja, men då förväntar man sig ju att alla ska liksom ställa sig bakom det. Men fram till den punkten så är det ju livsfarligt tror jag för en organisation om man inte har en öppenhet och att man inte får tänka fritt.
Alltså som minister också, och eventuellt också som partiledare, det måste väl ändå hända att du måste stå för saker som du inte riktigt bottnar i själv, alltså som du inte håller med om, men att du på något sätt då blir ansiktet utåt för ett demokratiskt beslut.
Ja, men det händer väl. Jag tror, kan inte komma ihåg någon gång när jag liksom var tvungen att stå och säga någonting som jag verkligen inte tror på. Men det är klart att liksom, prioriteringar och vad man liksom, tycker vi ska satsa resurser på och sånt där finns det väl alltid sådana. Man har olika uppfattningar helt enkelt. Men det är ju också en del av att vara en del av en demokratisk organisation. Att när vi tillsammans bestämmer någonting, ja, då är det klart att inte minst jag som språkrör också kämpar för samma sak.
Men finns det grejer liksom i ert program som du tycker är fel? Det här får Märta ta, för jag kan inte stå för den här skiten.
Nej, det skulle jag inte säga. Det finns, jag kan inte komma på någonting som vi har liksom ställt oss bakom och som jag inte kan företräda. Sen är det ju, världen förändras och förändras kanske snabbare än någonsin nu, skulle jag säga. Och det gör ju också att ståndpunkter som vi haft tidigare måste man, som sagt, i nyfikenhetens anda också faktiskt vara beredd att ompröva ibland.
Mm. Vad ändrade du åsikt i senast?
Ja, men en sån fråga som ju har verkligen ställts på sin spets nu senaste året, det är ju säkerhetspolitiken.
NATO.
Ja, hur bygger vi, ja, kanske inte den frågan, men däremot hur bygger vi ett säkrare samhälle, en säkrare värld? Och där har ju vi liksom en bakgrund för många decennier sedan från fredsrörelsen och från en slags icke-våldsideologi. Den tycker jag ju känns ganska naiv i det här läget. Vi behöver ett starkt försvar för vi har en osäker omvärld. Och där är jag ju stolt över att Miljöpartiet också har varit med i de senaste försvarsberedningarna och står bakom de försvarspolitiska besluten som Sverige har fattat. Och det är ju en ganska kraftig upprustning vi håller på med nu, men av nödvändighet.
Du sitter typ i krigs... vad heter det? Någonting.
Utrikesnämnden och krigsdelegationen sitter jag.
Krigsdelegationen? Mm. Vad fan gör ni där?
Ja, den är väl egentligen en instans som är till för om det värsta skulle hända och det skulle liksom bli ett väpnat angrepp. Då behöver vi ju ändå kunna fatta beslut i vårt land. Och det är ju, det är svårt att se att om det verkligen skulle bli en krigssituation, att man skulle kunna bara glida in på riksdagen som vanligt och fatta beslut i kammaren. Så då måste man ju ha ett system för att säkerställa att Sverige kan styras och att vi kan organisera vårt land, särskilt i en sån akut situation. Mm. Så att det är det som krigsdelegationen...
Så ni träffas inte varje tisdag och snackar lite, utan det är ifall det smäller, så att säga?
Ja, just det.
Okay.
Men då är det ju såklart också bra att ha setts någon gång ibland och pratat med varandra innan.
Okej. Okay. Så att ni träffas ändå?
Ja.
Men nu nämnde jag NATO, du hade inte ändrat åsikt där, sa du. Men det är väl ett sånt exempel där jag känner att, ja, men där blir du lite defensiv. För att där måste du nu förhålla dig till att svenska folket faktiskt vill att vi ska vara med i NATO. Och du tycker ju inte
alla, va?
Nej, alltså vet vi det? Ingen har frågat oss, utan det trummades igenom bara.
Ja, det finns ju opinionsmätningar som görs där frågor, folk svarar på om man tycker att det är en bra idé eller dålig idé. Så. Mm. Och det, men det, där har ju antalet som tycker att det är en bra idé har ju ökat. Men det finns ju fortfarande ganska många som inte tycker att det är en bra idé att överge alliansfriheten.
Jo, men poängen var liksom att där får du förhålla dig till en verklighet på något sätt, även om du inte riktigt gillar den. Men hur är det där då?
Men alltså, det är väl, där tycker jag ju att det är en viktig del av demokratin också, att det kan inte vara så att bara för att en opinionsmätning slår över från 49% för till 51% för, ja, då ska alla politiska partier vara för också. Utan den kanske minoritet nu då som tycker att det finns andra sätt att skapa säkerhet än att gå med i en försvarsallians som NATO, de behöver ju också kunna representeras och att det finns företrädare som för fram deras tankar också. Mm.
Tycker du att Sverige har svansat för mycket för Erdogan?
Jag tycker att den här regeringen har lagt sig platt och jag tycker att det är otroligt sorgligt att se. Och det var ju lite grann det vi också var oroliga för när man skulle gå in i den här ansökan. Och alternativet var ju att istället fortsätta det som vi hade börjat med, att samarbeta mer och mera med andra länder, med våra nordiska grannländer, med EU-länder, med andra NATO-länder också, men att samarbeta med länder som delar våra värderingar, som är demokratier och som tycker att yttrandefrihet och föreningsfrihet och andra grundpelare i demokratin är viktiga. Mm. Men nu är vi ju, som med pinsamt stor tydlighet, är vi ju beroende av Turkiet och Ungern. Och det är ju en stor sårbarhet. Sen tycker jag ju att även i den situationen så hade man ju kunnat agera bättre än vad regeringen har gjort.
Mm, okej. Okay. Du, kanske eventuellt lite tillbaka till det här med förtroende och bla bla bla, men vi nämnde Märta Stenevi för en stund sedan. Alltså, min känsla är att du just nu syns mycket mer än hon gör. Är det korrekt uppfattat?
Det tror jag inte.
Nej, okej.
Okay. Nej.
Det är 50-50.
Ja. Men det, vi försöker ju dela liksom på de olika stora debatter och utfrågningar och liknande som finns. Så att det kanske snarare är beroende på vilka frågor man följer i liksom, opinionsbildningen och sådär.
Okej. Okay. Och hur ser fördelningen ut då? Vem tar vad, så att säga?
I grunden så har vi ju exakt samma uppdrag och delar ju hälften på all politik och allting som partiet gör, kan man säga. Sen är det väl lite grann på grund av våra bakgrunder och vad vi har för erfarenheter som tidigare miljöminister, så är det klart att jag gärna och snabbt kastar mig in i miljödebatter, och Märta har ju varit jämställdhetsminister och jobbat med väldigt mycket otroligt viktiga sociala hållbarhetsfrågor, kan man kallar det för. Så att det gör väl kanske att tröskeln är lägre för henne att kasta sig in i de debatterna. Mm. Men där tycker jag ju att det är viktigt att jag företräder hela partiets politik, och Märta företräder också hela partiets politik.
Mm. Men du, hur ser det här ut då? Hur ser det ut när ni liksom fördelar arbetet? Sitter ni liksom med halvårskalendrar och tittar så här, okej, nu fick du 28 resdagar och jag har bara 12. Alltså, är det...
Nej, det är nog ganska fritt, och det måste ju bottna också i engagemang, att vi ändå gör sånt som vi tycker är viktigt. Men där märker jag att vi båda två tycker att det är viktigt att resa runt i landet och träffa lokalavdelningar och prata med nya medlemmar, och också göra de besök som man kan göra samtidigt. Träffa intressanta verksamheter och intressanta personer och sådär. Men sen har vi ju, vet vi ju i ganska god tid i förväg liksom vilka stora debatter som ska vara i riksdagen till exempel. Och tv-debatter som ska vara. Och då har man ju möjlighet att också kunna fördela det sinsemellan. För det är ju, vi är ju båda valda av vårt parti, och då ska vi ju också företräda partiet.
Vilka aktiviteter slåss ni minst om att få göra?
Det är en bra fråga. Jag tror inte att det är egentligen... jag tror inte att någon av oss brinner för att liksom, göra insatser där. Det känns som att vi mest bara... att vi inte har någon viktig uppgift att fylla, helt enkelt. Så att vi slåss nog inte om sådana här liksom, sånt som kanske andra partier tycker är tjusigt, men som vi tycker är inte liksom riktigt för de politiska frågorna framåt. Sånt som är liksom med representation och att bara vara en företrädare för liksom det politiska Sverige eller så. Vi är nog ganska båda två inriktade på att vi vill göra skillnad, och att den insatserna vi gör också ska faktiskt göra skillnad.
Men nu måste du exemplifiera, vadå? Nu har vi fått en inbjudan till middag hos kungen för att Burundis utrikesminister är där.
Ja.
Då är det liksom stensax och påse vem som ska slippa gå.
Ja, då slåss vi inte jättehårt om vem som ska ta det. Nej,
okay.
Så är det då faktiskt. Ja.
Jag fattar. Du, jag byter lite ämne igen här. Eventuellt går jag tillbaka lite. Men du blir ju liksom beskriven, recenserad skulle man kunna säga. Göran Greider skrev för ett par år sedan något om att du, citat, saknade karisma, slutcitat. Gör det där ont dig?
Ja, men det är klart att man är ju en sten om man inte tar till sig omdömen. Så att det är självklart, så läser jag ju precis som alla andra sånt som tycks och skrivs om mig. Jag försöker ju att samtidigt också just se att det man ofta skriver om eller tycker om, det är ju egentligen vår ideologi, vår rörelse, och om man sen tycker att den är bra eller dålig. De frågorna vi lyfter och de förslagen som vi kommer med.
Här tycker inte jag att... Jag läser inte den kritiken som att den handlar om vad du säger, utan hur du säger det.
Mm. Ja.
Och då är det ju, då handlar det ju inte om,
jag förstår vad du
menar. Då handlar det om dig, just det. Tänker jag. Alltså att Göran Greider, jag citerar honom bara.
Ja, just det. Ja, nej, men det är ju, Det går inte att vara i politiken och tro att man ska bli smekt medhårs hela tiden. Och att alla ska tycka att man är den mest fantastiska som någonsin har beträtt jordens yta. Mm. väljer man att sätta sig i den här positionen så väljer man att få väldigt mycket kritik. Mm. Så att det är liksom, it goes with the job. Och klarar man inte av det så är man också i fel bransch.
Men när det då liksom plingar till i någon sån här Google alert om att nu har Göran Greider såg att dig i en krönika och skrivit att du är liksom saknar karisma. Förresten, har du någon sån bevakning på ditt eget namn?
Du menar Per Bolund slash karisma?
Ja, men, eller Per Bolund bara kanske.
Ja, men jag försöker ju följa lite grann av vad som skrivs om mig. Och ofta är det ju sånt som vi har valt själva att vara ute i. Så att men ibland kan det ju vara bra också om det är någon som skriver någonting urbota dumt så att man också faktiskt har möjlighet att bemöta det. Mm. Men jag ägnar mig inte åt att googla mig själv dagarna i ända. Det gör jag inte.
Men liksom den där typen av kritik då, när det de facto verkar handla om just dig då. Och du sa att man är en sten om man inte känner av det på något sätt. Men hur länge sitter det i? Alltså, för att ja, men det har ju kommit upp här genom åren tusentals gånger just den här känslan av att man kan få hur mycket beröm som helst. Men det är alltid det där, den kritiken som gör ont på något sätt som stannar kvar.
Mm. Jo, men till viss del stämmer ju det. Jag är ju alltid glad när människor säger att den där Per Bolund, han är en trevlig prick och han verkar veta vad han pratar om. Men det är väl sant att det kanske inte är sånt där som man liksom lägger på minnet och bär med sig väldigt länge. Men det kan det ju absolut vara med sån här svidande kritik. Och särskilt såklart om man tycker att den är riktigt osaklig också. Då kan man ju bli extra förbannad.
Minns du några sågningar?
Ja, jo, men det gör jag.
Fler än Göran Greiders.
Ja.
Men mindest du ju Greiders nu när jag tog upp den?
Nej, den hade jag faktiskt missat. Okay. Så att det var, tack för att du påminner mig om den.
Förlåt.
Det känns bra. Nej, men det är väl också, jag tror lite grann så är det ju... Om man liksom tror och har ambitionen att man ska kunna vara allt, att kunna företräda liksom alla sidor i politiken, att både vara den som är charmigast och gör roligaste saker och dansar med kossor och liksom är så extremt folklig och ja, men, går igenom rutan och samtidigt också vara den mest trovärdiga, den mest pålästa, den som verkligen också har koll, då tror jag att man misslyckas med båda. Så att lite grann är väl det där också ett vägval som man får göra. Tror jag i alla fall. Jag tror att det är svårt att vara liksom partyprinsessa och samtidigt vara den som är liksom väl förankrad i forskning och utredningar och kan svara på detaljfrågor om liksom viktiga politikområden. Så där. Och där är det väl sant att jag nog kanske mera företräder, jag är ju forskare innan jag kom in i politiken och tycker ju att vetenskap, forskning och faktaunderlag är viktiga. Mm. Och då kanske det får lite grann gå ut över att folk inte tycker att jag är den roligaste att gå ut och ta en öl med. Mm. Men kanske förhoppningsvis den som folk tycker ska fatta beslut om vilken miljöpolitik vi ska ha i Sverige.
Mm. Så hur länge gör det ont när du får en sån här sagning?
Ja, men det kan sitta i och svida ett tag, men inte... Ja, det är ju inte som att jag liksom går ner mig och ältar i all oändlighet och liksom, eller att jag för den skull liksom försöker göra om mig på grund av kritikerna, då skulle man ju bara springa efter den liksom, visionen för all framtid liksom. Jag tror att kritikerna kommer alltid inte fortsätta vara kritiska, så att vad jag än gör så kommer det finnas kritiker, så att försöka plisa alla, då tror jag inte man lyckas alls.
Men kan vi inte bara prata lite om det där ändå då, för att jag menar, även om det inte liksom handlar om din karisma per se, så är det, jag menar, över de senaste åren har ni ju balanserat liksom på att ens komma in i riksdagen. Vad fan händer då när det är liksom, vad vet jag, 6 veckor till valet och ni ligger på 3,8 och ni måste upp 0,2%? Vad händer på jobbet då?
ja, man kan säga 6 månader innan valet låg vi väl på 2,5%.
Alltså, sex veckor så. Okej, 6 månader. Ja. All right. 2,5.
Nej, men det är klart att det skapar en oro. Och också liksom, då är vi ju många som funderar på, ja, men vad är det vi inte har lyckats med och vad är det vi behöver göra för att faktiskt få förtroende i så mått att människor faktiskt är beredda att lägga sin röst på oss. Vi är ju inte och har aldrig varit och kommer aldrig vara, tror jag heller, en rörelse som liksom gör makeovers, som är sådär, ja, nu är det inte opportunt att hålla på med det här med miljö eller med liksom, att vara förankrad i vetenskapen, så nu kör vi ett helt annat spår ett tag. Det är våra rötter, det är våran rörelse.
Men, förlåt, och kommer vi aldrig lämna. Med risk för att det blir lite för långt, men, men ni har väl, alltså, ni har ju ändå varit, tänker mig, med tanke på att ni har fått bli ett så pass brett parti, så har ni ju fått bredda paletten så att säga, och tyckt saker om andra saker också än miljön. Så
jag är glad att du säger det. Det finns många som har en helt annan uppfattning om oss som tror att vi bara tänker på en enda sak.
Jo, fast å andra sidan är det ju lite som en boorm, för nu är ni ju lite grann tillbaka på att vara ett, liksom, mest få frågor kring miljön igen.
Ja, det tror jag i och för sig beror väldigt mycket på att vi har en regering som gör precis motsatsen, och då blir ju det ett hett ämne, ett aktuellt område. Okay. Plus dessutom att världen är på väg att gå åt fanders, och då är det klart att det skapar också intresse från media när man får nya krisrapporter och nya värmerekord som slås över hela världen. Så. Men
tillbaka till krisscenariot. Ni måste upp, vadå, nu blev det mycket bättre när du sa 1,5% på på 6 månader. Vad gör ni?
Ja, men då är det väl där funderar vi väl över vad är det som gör att vi har liksom, att vi ligger så här pass lågt. Och det är ju många olika faktorer, men en av de slutsatserna vi drog var ju att våra belackare har liksom fått igenom sin version av oss ganska tydligt. Att bilden av Miljöpartiet är inte den som vi själva sitter med och den som vi ser eller vill se. Utan bilden har blivit att vi är ett parti som offrar människors välfärd och liksom fria valmöjligheter på miljöns altare och är beredda att köra över människor och sånt där. Och det är ju verkligen inte så som vi ser på oss själva. Men då krävs det ju att vi också funderar, hur kan vi faktiskt bemöta de här fördomarna som finns och visa på att vi är andra än det som trollarméerna beskriver oss som. Och där har vi ju ägnat oss åt i valrörelsen också åt att visa på att vi faktiskt är ett parti som inte bara vill att vi ska ha en bra planet att leva på i nästa generation eller för våra barnbarn, utan vi brinner också för att göra livet lättare för människor som har det tufft här och nu. Och dessutom att det faktiskt går att kombinera de två med varandra. Så att föreslå politiska reformer som faktiskt både träffar målet att minska vår miljöpåverkan och samtidigt också göra livet lättare här och nu för människor. Det har väl varit en drivkraft som vi har använt oss av i valrörelsen, just för att visa på att vi är relevanta och vi har svaret på ganska många frågor som människor ställer sig.
Min känsla är ju liksom att att det här handlar inte om dig, nu ska jag liksom lyfta blicken lite, men att ni upplevs som lite humorlösa, den där okarismatiska ordningsmannen och kvinnan som framåt 10 när förfesten börjar gå mot klimax, då vill ni att vi ska sänka volymen och säga att vi måste tänka på grannarna.
Ja, just det. Det är tråkigt att den uppfattningen har spridits. Ja. Ja, men det är ju en lite otacksam roll att man säger ibland skjut inte budbäraren, men det är väl det som jag tycker väldigt många ägnar sig åt hela tiden. När vi försöker att ändå prata om att vi håller på att såga av hela den grenen och trädet och rycka upp rötterna från det träd som vi sitter i, så är det ett bekymmer som vi behöver liksom göra någonting annorlunda. Och det är klart, det kan ju då kan man tycka att ja, men här kommer den här tråkiga budbäraren och ska prata om problem och utmaningar när jag bara försöker att ha kul och leva ett bra liv.
Så. Ja, eller få ihop det hela räknat.
Ja, exakt, visst. Så att det är väl, det är kanske en otacksam uppgift då, men som jag ser det så måste ju någon göra det. Vi kan liksom inte fortsätta att blunda och låtsas som att vi kan fortsätta med business as usual, för att det är på väg åt skogen. Mm. Nu gillar vi skogen i och för sig, men det är verkligen på väg att gå riktigt, riktigt illa.
Mm.
Men det är ju, sen om det, jag ser ju varken mig eller Märta som några ordningsmän eller elevkårsordförande eller så där. Det har jag aldrig varit. Jag tycker ju att det är viktigt att också kunna skratta åt sig själv och att också liksom inte ta det på för stort allvar. Men det kanske är en bild som jag och vi inte har varit tillräckligt bra på att också få ut. Mm.
Men är det inte det? För en liksom 45 minuter sedan så pratade jag om att det ofta upplevs som att du är defensiv. Och nu var det lite så här, när vi pratade också om varför ni låg så lågt. Ja, men det var det så här, ja, först det är för att vi har suttit i regering liksom. Ja, men är det inte... Jag återkommer till det här så ofta, men är det inte också det att ni inte liksom upplevs som särskilt visionära? Ni är mer alarmister än de stora visionärerna.
Mm. Mm. Ja, jag har ju fått höra precis motsatsen. Miljöpartiet är bara, ni har bara visioner och gröna drömmar. Och ni behöver liksom visa på att det är möjligt att nå dem också, de här drömmarna. Så att det är väl, och läser man vårt partiprogram så tror jag att de flesta skulle säga att det är väldigt visionärt. Att vi verkligen, våran plan är inte bara att låta allting fortsätta som det har gjort hittills, utan att vi är ett förändringsparti. Vi tycker att vi kan, ska och har allt att vinna på att förändras. Så att där skulle jag nog säga att vi har mycket visioner, men jag tror att vi, en av anledningarna till att du säger det kanske också är att vi lite för mycket har fastnat i vad vi vill ha bort och inte vad vi vill ha istället.
Ja, men det handlar ju jättemycket om, alltså du återkommer, det har du gjort idag också, till hur fruktansvärt dåligt regeringen sköter sig.
Ja.
Och det är väl kanske rimligt att du säger, för du är i opposition. Men sen kan man ju...
Part of the job.
Ja, exakt. Men sen kan du ju... Liksom, vore det inte jävligt härligt ifall du då kanske lite mer fokuserade på just liksom, den rätta vägen inom situationstecken?
Ja. Jo, det försöker vi ju också att klämma in i alla intervjuer och att visa på att det finns ett annat alternativ, en annan väg framåt. Och också visa på nackdelarna med en sån här destruktiv politik. Men vi pratade om säkerhetspolitik förut till exempel. När vi nu ser att beroende av olja och fossila bränslen som i de allra flesta fall produceras av diktaturer runt om i världen och som stödjer deras makt och inflytande. Ja, men är det då den bästa utvecklingen för Sverige att vi ska bli ännu mer fossilberoende? Ja, där är ju vårt svar nej. Och vi tycker att det är faktiskt bättre att använda oss av de resurser som finns i vårt land och som ju kan göra att miljarderna går till svenska fabriker och svenska jobb istället för att skeppas utomlands till Ryssland och andra länder. Så att det är ju, vi försöker ju visa på att det finns en alternativ utveckling. Och också det här, regeringen gör ju sitt arbete och låtsas som att det är för att hjälpa människor, men där ju det tycker jag är väldigt lätt att se att det man gör egentligen är ju att hjälpa människor i det långa loppet, inte minst. Så att det är ju, är man verkligen beroende av att åka bil för att ta sig till jobb och skola och service som ju många är, särskilt om man bor utanför storstäderna. Ja, men då är väl det absolut värsta man kan göra är ju att låsas fast i ett fossilberoende som gör att det inte är Sveriges riksdag som bestämmer, utan det är världsmarknadspriset på olja som ju Putin och OPEC-länderna, det är de som håller i kranarna och bestämmer vad det priset ska vara. Inte någon särskilt bra situation om man vill vara säker på att kunna köra även i framtiden.
Mm. Du, när du var med i valspurten så var ju du med i morgonpasset i P3 och Moa Wallin hade en rolig... en väldigt rolig grej där hon pratade om hur bra det gick för Miljöpartiet, och då visade det sig att hon pratade om Die Grünen, och som väl är Tysklands tredje största parti om jag har researchat rätt.
Mm. Och Miljöpartiet har tagit fasta på den och nått rekordnivåer i opinionsmätningar, blivit en reell konkurrent i kampen om positionen som regeringschef, fått sitt högsta valresultat någonsin, ritat om den politiska kartan genom att förhandla över de gamla blockgränserna, blivit mer pragmatiska och lyckats samla oppositionen mot den sittande regeringen. Miljöpartiet i Tyskland, alltså.
Vad är det de gör rätt som ni inte gör? Ni måste ju titta ganska mycket på dem, tänker jag.
Ja, ja men det gör vi. Och vi kan man säga att vi lär oss av varandra. Gröna partier är ju lite grann i olika cykler i politikarbetet. Nu har ju de finska gröna suttit i regering ganska nyligen. Vi har suttit i regering och nu sitter vi inte i regering, men däremot sitter de tyska gröna i regering. Så att det, och då är ju klart att då har de varit väldigt intresserade av vad vi har gjort och hur vi har jobbat när vi har varit ett regeringsparti. Och motsvarande gör ju vi också samma sak. Men för att återgå till den lite tråkiga, så är ju den tyska gröna har ju lite grann gjort samma resa som vi har gjort. När de gick in i regering första gången så var ju inte det bara en klang och jubelfest och att alla hyllade allt de gjorde, utan det var en ganska tuff resa för dem. Både i liksom kritiken som de fick, men också i opinionen som där de föll. Så att, men sen har de ju nu kommit tillbaka och ja, men med erfarenheten av att ändå ha suttit i regering, att kunna styra landet och med nya gröna visioner, så har de ju fått väldigt starkt stöd. Och det är ju det är en vision jag har, är ju att jag tror att vi kommer vara i samma situation om några år. Att ha den styrkan av erfarenheten, men också ha den alternativet till den politiken som bedrivs idag väldigt mycket. Mm. Men jag tror att en lärdom som vi kan dra, det är ju också att de har verkligen också visat på att den gröna politiken är en politik som jobbar med människor och gör det lättare för människor att fixa sin vardag. Till exempel det här gröna kollektivtrafikkortet, där de då gör det möjligt för människor att resa i hela Tyskland med kollektivtrafik för 50 euro är det väl. Det är ju en fantastisk möjlighet som gör livet lättare för många människor. Och samtidigt minska klyftorna, i och med att det är människor som har lägre inkomster, det är mer kvinnor än män som åker kollektivt. Så gör man ju också en fördelningspolitiskt väldigt bra insats. Och dessutom så får man ett mer hållbart samhälle och minskar utsläppen. Så att den typen av reformer tycker jag visar på att den gröna rörelsen verkligen kan hitta de här vägarna som både löser framtidens problem men också dagens.
Mm. Och det här, har ni också något liknande förslag om? Eller
har, ja, just det. Vi har Sverigekortet som är just att kunna resa med kollektivtrafik i hela Sverige för 499 kronor, la vi oss på.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Ja, men jag sa förut att jag skulle utmana det här lite med din, med hur privat du är och sådär. Alltså, och då sa du att du har valt att inte prata om din familj för att de inte har varit med. De signade inte upp som språkrör helt enkelt. Nej. Men kan jag ändå ställa frågan så här, hur är du som partner och hur har du varit som pappa?
Ja, det får du gärna ställa den frågan. Det är ju alltid som vanligt svårt att recensera sig själv. Men för mig har det ändå varit viktigt att vara en privatperson som finns närvarande och som inte... ja, men, som liksom 50-talsmännen eller bilden av dem i alla fall, att man liksom kommer in från jobbet och är en ganska diffus person, så att jag, för mig har det varit viktigt att ändå finnas i vardagen och vara liksom närvarande.
Hur har det liksom funkat när du har haft en valrörelse som håller i på jobbet, antar jag, 18 timmar sträck eller?
Ja, nej, men där kan du ju verkligen hamna i konflikt med varandra, absolut. Så att, men där har jag ju försökt att hitta också strategier för att det ska funka. Och en sån är ju att när man är ledig, försöka att verkligen vara ledig. Att liksom inte hela tiden hålla på och smygjobba och liksom göra saker vid sidan av. Så att, ja men... Till exempel att när vi har liksom haft sammanhängande sommarsemester, att faktiskt verkligen liksom låta mobiltelefonerna ligga, att kunna vara på plats helt och hållet, 100%. Men också att se till så att liksom, man i möjligaste mån kompenserar. När man har väldigt intensiva perioder så kan man ju ha andra perioder där man faktiskt ger sig själv rätten att ta det lite lugnare.
När, och då får Märta dra det tunga lasset.
Ja, men det är ju faktiskt en fördel med att vara två språkrör, som jag tycker är underskattat. Det är ju faktiskt ett stort värde att kunna, ja, men ha möjlighet att kunna vara helt ledig också. Mm. Och det tror jag är man en partiledare, då vet ju alla att då liksom händer det någonting riktigt allvarligt, så då kan man liksom inte, utan då måste man vara där och hoppa in. Medan vi faktiskt är två stycken och kan dela på jobbet.
Jag vet inte om du såg det, men jag frågade ju på Instagram vad folk ville veta om dig. Och då var det ju ganska mycket, märkte jag, just kring så här fritidsintresse och vad gör du vid sidan av politiken. Hur ser livet ut vid sidan av politiken? Liksom, du definierar dig som basketälskare på sagda medium.
Just det. Mm. Ja, men det, och det är jag. Och det är väl någonting som också inkräktar på privatlivet till viss del. Att jag tycker det är otroligt kul att se på basket och följa basket och spela basket också. Så att,
har du liksom ett svenskt lag eller är det bara NBA?
Nej, jag har ju absolut, jag följer svensk basket också och tycker att det är jäkligt roligt. Just nu, jag är ju AIK-are och håller ju egentligen på AIK-basket, men de ligger ju inte ens i högsta ligan just nu, så att det är ju lite grann en ökenvandring. Jag hoppas att det blir ändring i det. Ja, men annars så är det ju såklart, NBA är ju också en fantastisk liga med fruktansvärt bra spelare.
Svårt att följa live dock, det är sådana
ja, knasiga det. Tider. Det är det. Mm. Ja, det är och också svårt att följa live på plats. Det är svårt att ta sig till USA och vara där på ett hållbart sätt.
Ja, om man inte flyger. Ja, då får du segla över.
Ja, exakt.
Apropå segling, hur ser ditt, har du en segelbåt?
Jag har en segelbåt.
Yep. Okej. Okay. Vill du berätta om den?
Ja, men det är en, den är verkligen inte en av de mest exklusiva. Det är en liten hydra, heter den, 70-talsbåt. Men som ju är ett fantastiskt sätt att uppleva Stockholms skärgård, framförallt där jag seglar. Och där jag har dessutom jag har en liten elmotor som jag kör med när jag ska liksom in i hamn och när vinden inte blåser. Så att där känner jag... Ja, men det känns väldigt bra i magen att kunna liksom, ta sig dit man ska, men med vindens och solens kraft. Mm. Så att, det där tycker jag är ett bra exempel på att man faktiskt kan få helt magiska upplevelser och liksom uppleva underbara miljöer, men faktiskt göra det på ett sätt som är genuint hållbart.
Har du... Ja, nu kanske jag är inne på för privata domäner, men jag testar. Har du hus där ute också, eller?
Ja, jag har sommarställe.
Mm. Okej. Okay. Mm. Jag köpte ju båt förra sommaren.
Ja.
En Hallberg Rassi 26.
Ja.
Den är inte stor heller.
Nej.
Men det är något annat.
Ja, visst är det.
Verkligen.
Ja. Ja, men det är väl just de här liksom magiska sommarmånaderna i skärgården när liksom solen går upp och vågskvalpet. Och alltså det är en... Det är någonting som ger verkligen harmoni.
Mm. Men är du bra på det där med att koppla av då? Du sa att ni lägger bort telefonerna, men är du duktig på det? Kan du växla?
Nej, men det är ju liksom man gäller att fasa ut och fasa in, har jag märkt. Att tro att man bara kan klippa liksom omedelbart, det är väldigt svårt, utan det är ju ett otroligt intensivt jobb och ett intensivt flöde hela tiden med att följa vad som händer i nyheterna och vad gör alla de andra partierna och vad händer i liksom, med näringslivet och teknisk utveckling och allting sånt där. Och nu med sociala medier så är det ju också, det är ju inte så att det är liksom en cykel som är från 9 till 5, utan det är ju dygnet runt i kopiösa mängder hela tiden. Så att där det gäller liksom att avvänja sig gradvis. Men sen har jag liksom tyckt att det är ganska bra på att komma in i en andra andning och faktiskt kunna avstå från att hela tiden liksom, sträcka mig efter telefonen och liksom, ta del av det senaste som har hänt. Så. Mm. Och det där tror jag, det har jag märkt i alla fall i mitt liv, att det är otroligt viktigt också för att både återhämta energin men också nyfikenheten lite grann. Jag tror att det finns en risk i det här ständiga flödet att man också blir avtrubbad och utmattad. Och att efter en sån här lite grann en vit period så är det lättare att komma tillbaka med liksom engagemang och intresse.
Finns det frågor som liksom håller dig vaken om nätterna så här, alltså har du den typen av grubblerier eller vet du alltid liksom vart du ska eller vart ni ska så att säga?
Nej, men det finns absolut saker, kanske inte så mycket i liksom sakpolitiken så där, vad borde vi göra, utan mera just omkring det här med hur ska vi kunna nå ut, hur ska vi kunna förklara hur läget är och låta den oron och osäkerheten som finns också leda till handling. För det är en av de stora orosmålen som jag ser, att i en allt mer osäker värld som vi ju är i, och där ju all forskning, alla klimatexperter pekar på att den kommer bara bli mer osäker. Vi kommer få mer extremväder och extrema torkaperioder som vi har nu i södra Europa, men också i Sverige med skogsbränder och liknande. Och då finns det ju två sätt att reagera som människa. Antingen så liksom säger man, ja men det här är åt helvete, nu ska vi göra någonting åt det här. Och vi kan bara göra det gemensamt, och det är bara om vi liksom med tillit med varandra i samarbete, då har vi möjlighet att faktiskt möta det här.
Eller den andra så spelar man död.
Ja, men spelar död, eller i värsta fall så kan man ju då liksom lyssna till de andra rösterna som finns i den här debatten och vilja resa murar mot omvärlden, isolera oss, liksom våra resurser, det är vi som ska bara ha dem och vi ska inte dela med oss, vi ska peka finger åt alla andra istället för att försöka hjälpas åt att lösa den här situationen. Och det är väl där jag ser också att den ideologiska striden står ganska mycket just nu mellan men det man ibland kallar för gall-tann-skalan med någon slags vetenskapsfikonspråk. Men ska vi hitta sätt att faktiskt skapa förtroende på global nivå, eller ska vi mera liksom titta nationalistiskt på bara våra egna behov och se till att vi tillgodoser dem även om det är på andras bekostnad? Och just nu så är det ganska lätt att se att pendeln har svängt över snarare åt den här liksom nationalistiska, protektionistiska mitt och inte vårt. Och det där funderar jag väl ganska mycket på. Hur kan jag bättre förmedla och nå igenom med att där verkligen är motsatsen till lösning. Det kommer bara göra allting mycket, mycket värre. Och att det är genom att då vara solidarisk, att försöka hitta sätt att vara generös och därmed hjälpa andra, men också hjälpa sig själv. Det är bara så som vi faktiskt kan skapa de verkliga lösningarna. Som ju i slutändan, även om liksom altruism och generositet låter som att man bara hjälper andra, så är ju jag helt övertygad om att det är verkligen det enda sättet för oss att hjälpa oss också.
Mm. Så det är en sån sak som du inte tänker på när du är ledig?
Nej, de där tankarna, de finns nog mer någonstans i bakhuvudet hela tiden. Och det är ju ja, men det är ju också lite grann det som vi var inne på, det här med att det är så lätt att skjuta budbäraren när man hör jobbiga budskap liksom. Då är det en ganska lätt psykologisk reaktion att man går i försvarsställning och blir motståndare till det jobbiga som den här personen för fram. Och där behöver vi ju också, tycker jag som partirörelse och jag som företrädare, behöver hitta vägar för att visa på att det här, det vi föreslår är ju inte på något sätt att backa. Det är inte att gå bakåt, utan det är verkligen att göra tvärtom, att gå framåt. Använda oss på allvar av de här nya tekniska lösningarna, men också någonstans se att den vägen vi är inne på är ju inte bara, vi håller inte bara på att köra planeten över stupet, utan vi håller ju också på att bränna ut oss själva och vårt samhälle på köpet.
Mm. Innan jag glömmer bort det, när du gav mig en så otrolig möjlighet till att göra en snygg övergång. Hur har du själv haft det med utbrändheten? Har du nosat på det?
Nej, det har jag nog faktiskt inte gjort. Och det tackar jag nog att jag ändå har hittat liksom sätt att få livet att funka som gör att jag klarar av det här liksom, i grunden ganska omöjliga jobbet. Mm. Men det ena är ju det här med att kunna koppla ner rejält när jag är ledig. Det tror jag är en sån här, ett recept för att inte just bli helt uppäten. Men det andra är ju också att hitta sätt att röra mig och liksom få utlopp för fysisk aktivitet hela tiden i vardagen. Mm. Jag är så otroligt glad att jag lyckades hitta sätt att cykla till och från jobbet som jag har gjort nu i liksom många år. Men det är ju sätt både att just få liksom den fysiska förutsättningarna för att göra det här jobbet. Det vet vi ju mer och mer om, att kropp och knopp hänger ihop, och mår man bra fysiskt så är det lättare att må bra psykiskt också. Mm. Men också att liksom, det är ju också en bearbetningstid. När man mal på cykeln på väg till jobbet så hinner man mala fram några bra tankar, och på vägen hem så hinner man bearbeta en del av det som man har varit med om och komma ut utpumpad och lite gladare på andra sidan.
Har du någonting i lurarna när du cyklar?
Ja, men det har jag. Olika saker.
P1, morgon.
Nu på senaste tiden har det varit mycket värvet faktiskt.
Ah, okay. Ja, det var glädjande. Hur tycker jag sköter mig?
Ja, men absolut. Det är mycket jättespännande diskussioner tycker jag.
Tack så
men,
mycket.
Men sen är det ju såklart men, nyheter, men också när det passar hård rockmusik för att få lite extra energi.
Hård rockmusik?
Ja, ja men det, ja, det varierar lite grann, men det är mycket liksom, tung funk, hårdrock, ja, men schyssta, rockiga gitarriff går jag igång på.
Vilka är dina hårdrockshjältar?
Ja, men senaste låten jag visslade på här i morse var faktiskt Run to the Hills med Iron Maiden. Riktig klassiker. Ja.
Säger någonting om att vi är typ samma generation, tänker
ja,
jag.
Ja, men precis. Det är nog sant. Men jag gillar ju också Red Hot Chili Peppers. När jag ska ladda upp inför hårda debatter så brukar det vara Rage Against the Machine som kör. Det är liksom, då går pulsen igång. Ja. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me.
Du, den här frågan utifrån vad du berättade för en stund sedan kanske hade varit vettigare att ställa till Märta Stenevi. Men jag hade precis Diamant Salihu här som kom med en ny bok nu där han kartlägger gängvåldet kan man väl säga i Sverige.
Mm.
Vad är dina liksom, givet att Miljöpartiet får mer att säga till om, hur skulle du liksom lösa det problemet utanför kapet då?
Ja, men det är nog att faktiskt acceptera att världen inte är så lätt och svartvit som man ofta vill göra det, utan att komplexa samhällsproblem kräver komplexa lösningar. Och det är ju skittråkigt att säga. Man skulle ju vilja att det fanns en silver bullet. Man bara trycker på den här knappen så löser sig allting. Men så ser ju inte vi gröna på det, utan det, har man stora samhällsproblem så krävs det ofta väldigt många insatser i samma riktning. Men det är väl också att gå ifrån, i denna polariseringens tid så är det ju så otroligt lätt att hamna i den ena diket eller det andra. Antingen ska man bara ta i med hårdhandskarna och sätta varenda kotte i fängelse och det är lösningen på allting. Eller så ska man bara jobba med förebyggande och skapa goda miljöer för alla unga och utrota fattigdomen. Och så. Och det är klart, det vill ju vi såklart göra, men att tro att man kan jobba liksom med bara den ena sidan, det visar ju all erfarenhet att det kan man inte göra. Liksom. Vi måste jobba med båda. Och där är jag ju bekymrad över att jag tycker att det som händer just nu är ju precis motsatsen till det. Man har mycket fokus på bara polisiära rättsliga insatser och att sätta människor i fängelse, men som grunden till kriminaliteten, orsakerna som ligger bakom, tycker jag att man gör alldeles för lite åt. Mm. Men då blir vi ofta beskyllda för att vi ska bara ha saft och bulle och kramkalas och att det löser allting. Det tror jag inte heller. Begår man grova brott så ska man verkligen liksom sitta i fängelse. Det är ingen snack om den saken. Men
det är många ord här nu. Jag fattar inte riktigt vad du tycker att vi ska göra.
Det gör det inte. Nej, nej. Men det är, jag tror att vi har ju stått bakom det målet som vi också i den rödgröna regeringen hade. Att fördubbla de, liksom, polisen och se till så att man har 10 000 fler poliser. För att vi helt enkelt har ett stort rättsproblem som vi behöver göra någonting åt. Skärpt väldigt många lagar också. Men jag skulle vara fruktansvärt missnöjd med mitt arbete om jag inte också hade gjort stora insatser för att faktiskt minska barnfattigdomen, att minska klyftorna i samhället, att faktiskt på allvar skapa en känsla av att det finns så mycket möjligheter om man inte går den kriminella vägen att få ett bra liv. Mm. Och det tror jag är den stora utmaningen just nu. Just nu håller vi på och bygger snarare en känsla av att finns det vägar framåt om man liksom vill göra gott, vill liksom anstränga sig i sitt liv, eller är man dömd redan på förhand för att man är första eller andra generationens invandrare? Den diskrimineringen och den retoriken som finns nu i politiken och i samhällsklimatet, den tror jag är otroligt skadlig för sammanhållningen och därmed också en väg för att bygga in sociala konflikter som leder till mycket av de problem som vi ser idag.
Mm. Du, tappad följdfråga på det här med att du cyklar fram och tillbaka till jobbet. Hur har det där varit när du har haft personskydd? Har du liksom haft Säpo på en cykel bakom, eller?
Det skulle ha varit en syn. Nej, det har ju varit såklart en diskussion. Men där jag har varit väldigt envis och lyckats också övertyga säkerhetsmänniskorna om att jag kommer att leva längre och lyckligare om jag får röra på mig i vardagen. Men det är klart att jag... Det är inte så att jag liksom annonserar timman innan att nu kommer jag att cykla precis den här vägen och vill ni säga hej så kan ni göra det. Utan, det är ju, jag försöker ta lite olika vägar till och från jobbet också för att skapa lite variation, men också att vi behöver ju tyvärr i den situationen som vi är i så behöver vi tänka på säkerheten.
Mm. Du har ju pratat om det, att ni är faktiskt de som är mest utsatta när det kommer till det där med hat och hot. Liksom. Mm. Hur har det sett ut för just dig? Har du varit rädd?
Ja, det, på sätt och vis. Inte så att jag liksom går omkring och är rädd för livet till vardags. Men det är klart att det leder till att jag tänker efter på hur jag beter mig. Att jag inte tar risker. Och det är ju egentligen ganska tragiskt att jag ska behöva hålla på med det, eller att någon politiker ska behöva hålla på det sättet. Men det är ju, det har ju också lett till att jag till exempel har stängt av kommentarerna på mitt Twitterkonto, för att när det bara används av trollen som någon slags liksom anslagstavla för deras liksom ganska konstiga sätt att se på samhället, tycker jag, då tycker jag att då kan de använda andra arenor för det. Varför ska jag upplåta plats till den typen av gödsel som de sprider? Mm. Men sen har jag ju också, jag har ju varit utsatt för konkreta hot också och varit med i rättegångar helt enkelt där människor som har hotat mig har blivit fällda för det också.
Mm. Och hur är det för dig?
Tragiskt, tycker jag. Det är ju, det sorgliga är ju att de människorna som har liksom kommit med de här hoten, det är ju inte människor som egentligen, det är ju egentligen människor som jag tycker ganska synd om, som känns som de inte mår särskilt bra eller är särskilt lyckliga. Och jag skulle verkligen önska att ja, vad det nu är som ligger bakom, men det är klart att ett allt mer aggressivt tonläge i samhället leder ju också till att människor säger saker som de kanske inte riktigt tänker igenom. Och det är väl någonting som jag verkligen försöker tänka på också, att polisen pratar ju om att man liksom har en stor våg som tycker en liten våg framför sig. Att det är många som eldar upp de här känslorna, uttrycker sig i krigstermer i politiken och utmålar andra som landsförrädare och allt vad det nu är för ord man använder. Och att ha en medvetenhet om att det också kan trigga människor. Att både liksom gå mycket längre i hot och hat, men att i värsta fall, som vi såg nu i Almedalen också, gå till någon slags förvirrad världsfrånvänd handling.
Mm.
Och där tycker jag ju att vi har ett ansvar som politiker också att inte elda på det. Att inte liksom driva på den utvecklingen ännu mer. Men det är ju tyvärr inte, vi ser ju snarare att utvecklingen går åt andra hållet.
Gissningsvis så kommer du aldrig bli statsminister, men om du skulle bli det.
Jag var ju vice statsminister.
Ja, alternat. men hur skulle liksom, säg då, jag vet inte exakt hur det ska gå till, men det vet ju du. Ni blir Sveriges största parti i nästa val. Hur skulle ditt Sverige se ut så att säga?
Ja, men då skulle vi sätta igång omedelbart med ett enormt investeringsprogram för att bygga det nya fossilfria Sverige, välfärdslandet Sverige. Och som ju också vi verkligen skulle använda också de här investeringarna för att också bygga ett bättre Sverige på många sätt. Se till så att vi samtidigt också får många fler i arbete, att det här blir också en möjlighet att bygga ett samhälle som inte bara liksom fixar miljön, utan som också fixar många av de andra stora svårigheter och utmaningar vi står inför. Från det stora till något litet, liksom, att bygga grönare städer där vi får in mycket mer av grönska. Det var ett område som jag forskade på också innan jag kom in i politiken, men där, det är ju verkligen ett exempel på där man får så många lösningar genom en åtgärd. Mycket trevligare stadsmiljö, mindre föroreningar, bättre klimat, mindre klimatpåverkan, också socialt så vet vi att det gör enormt stor skillnad. Och det där tycker jag ofta att man liksom missar, hur liksom arbetet för hållbarhet faktiskt inte bara är ett arbete som liksom minskar utsläppen vid skorstenarna, utan som faktiskt kan få igång en dynamik som gör att det händer otroligt mycket spännande, roliga saker i vårt samhälle. Gör att vi blir modernare, att det blir helt enkelt roligare att leva.
Mm. Är det här som får dig att gå upp på morgnarna, visionen om det Sverige?
Ja, men det är väl liksom som vanligt liksom de två sidorna. Att jag ser med fruktansvärt stor oro på vad mina barn och dina barn och alla andras barn kommer att få leva i för värld i framtiden om vi inte gör någonting. Mm. Det är inte en värld som jag skulle önska att min värsta fiende faktiskt att få leva i. Och de liksom svårigheter som vi har sett hittills vet vi ju från forskningen bara är en västanfläkt jämfört med det som kommer om vi inte lyckas ändra inriktning. Och där är det ju också just frustrationen, måste jag väl säga, att liksom, varför tar vi inte chansen när vi vet att vi har det här än så länge i våra egna händer? Varför klarar vi inte som samhälle att faktiskt möta de här otroligt svåra utmaningen låter så väldigt liksom modest, det är så mycket större än så, men det är ju liksom verkligen, vi har vårt öde i våra egna händer, men snart har vi inte det längre. Mm. Men den andra delen av det är ju också möjligheterna i det. Vi har ju sett när samhället har samlats tidigare för att möta stora utmaningar, hur det har sen skapat fantastisk kreativitet, så många nya lösningar som har kommit, inte bara liksom på det som man började titta på, utan på alla andra samhällsproblem också samtidigt. Men när vi har gjort skiften liksom efter, mött krigshot och sen kommit ut på andra sidan och fått liksom enormt dynamiska ekonomier som har hittat liksom vägar framåt som man inte kunde drömma om bara några år tidigare. Det är det jag tror kommer hända om vi verkligen börjar att ta miljö- och klimathotet på det allvar den förtjänar. Mm. Det kommer liksom skapa en sån fruktansvärt spännande samhällsutveckling. Och den vill jag ju vara med om.
Vem är din värsta fiende som du just nämnde?
Ja, det är en bra fråga. Om man ska vara lite filosofisk så är det väl liksom latheten och passiviteten. Men ska man liksom bli lite mer konkret så är det ju väldigt tydligt att vi nu ser en extremhöger som växer fram och som ju har gjort i sin paradgren att skapa rädsla mellan människor, misstro och motsättningar mellan människor som bygger väldigt mycket, det här är min version av det, men det bygger väldigt mycket på rädsla, att bygga upp en rädsla. Medans och där är ju Sverigedemokraterna är ju företrädare för den riktningen i Sverige. Donald Trump är ju motsvarande i USA. Men där ju de också nu väldigt tydligt har valt ut miljöpolitiken som sitt nästa slagfält i kulturkriget. Mm. Så att där, och det är ju nu Sverigedemokraterna som ju faktiskt bestämmer vad den här regeringen som sitter nu gör. Och där känner ju vi att vi har en väldigt viktig uppgift att vara opposition mot det.
Hur upprörd blev du när de tog bort skatten på plastpåsar?
Nej, där bara himlade jag med ögonen, måste jag säga, och suckade åt idiotin. Det är ju lite ironiskt, kan man säga, att det var ju en högerregering i Sverige som förhandlade fram det här direktivet i EU som säger just att vi ska minska användningen av plastpåsar. Så att då måste de väl antagligen ha tyckt att man ska göra det. Sen har man ägnat all kraft som man kan hitta åt att bekämpa någon slags åtgärder för att minska plastpåsarna. Och nu sitter man i en situation där man antagligen kommer få betala ganska dryga böter till EU för att man inte lyckas minska användningen av plastpåsar. Där kan jag väl fråga mig, är det verkligen ett smart sätt att jobba? Det är svaret på det är nej. Sen har ju vi aldrig varit liksom gifta vid plastpåseskatten och tyckt att det är den viktigaste politiska åtgärden. Det är det verkligen inte, men den gav resultat.
Apropå saker som får uppmärksamhet, skulle du vilja limma fast dig lite mer eller avbryta Loreen i Melodifestivalen så att säga?
Nej. Jag har valt mitt sätt att arbeta för miljön och där är det snarare att hitta vägarna framåt, att liksom visa på möjligheterna som finns. Mm.
Men du sympatiserar någonstans med liksom, den typen av aktivism?
Jag sympatiserar ju med den breda liksom, gröna rörelsen som ändå vill liksom, väldigt aktivt vifta och liksom säga att, men titta, se vad som händer. Ni måste ju liksom öppna ögonen nu och vara medvetna om vad vi är på väg in i. Så det sympatiserar jag väldigt starkt med. Sen tror jag inte att det är ett sätt att skapa det liksom engagemang och den vilja att delta som jag tror behövs för att få en riktig grön omställning. Då vill jag ju att människor ska känna glädje och hopp och optimism och vilja vara en del av det här spännande. Det tror jag inte man uppnår genom att blockera motorvägar eller hålla upp skyltar i Melodifestivalen.
Jag förstår. Du, vår tid har jag bestämt. Det är inte du, alltså, ingen hos er har sagt, men jag tänker att den är ungefär slut nu.
Ja.
Men innan vi lägger på, vill du hälsa till någon?
Ja, men då vill jag väl gärna hälsa till Magdalena Andersson, Nooshi Dadgostar och Muharrem Demirok att nu är det väl dags att tillsammans visa på att det finns en annan väg för Sverige och att en rödgrön progressiv politik, det skulle verkligen, det behöver vi utveckla nu fram till nästa val.
Som jag har förstått det så lyssnar alla tre väldigt mycket på Värvet, precis som du uppenbarligen gör. Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit.
Tack.
Per Bolund alltså. Den 31 maj börjar för övrigt Järvaveckan här i Stockholm och där är Per en av talarna. Dessutom verkar det vara ett mycket matigt program. Vi ses eventuellt där helt enkelt. Ninni Westin, Kristoffer Triumf och Acast, det är de som kräddas bör om nu någon ska kräddas. Och det hoppas jag att du tycker. Annars hörs vi om max en vecka då det av allt att döma är Lalle som kommer på besök. Tack för idag. Hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.